När Mose får höra Guds röst där uppe på Sinai berg. Det är ett samtal mellan Gud och Mose som försiggår under de 5-6 kapitlen framåt här. Och i slutet av 24 kapitlet så ser vi hur Mose hade stigit upp på berget och molnskyn övertäckte berget och Herrens härlighet vilade på Sinai berg. Ja, det står att Herrens härlighet tedde sig inför Israels barns öga så som en förtärande eld på toppen av berget. Och Mose gick in mitt i skyn och steg upp på berget. Sedan blev Mose kvar på berget i 40 dagar och 40 nätter, ensam med Gud. Vilken sällsam upplevelse. Detta skulle komma att sätta spår i vår vän Mose liv för resten av hans liv. Hans nära umgänge med Herren på Sina i berg. Han fick se Herrens härlighet. Men nu får han i instruktion av Gud att bygga vad som kallas för ett tabernakel. En boningsplats betyder ordet. Det vill säga, nu skulle det förbund som hade ingått mellan Gud och detta folk också ta sig en yttre form, i form utav en boning där Gud skulle komma att bo ibland sitt folk. Ett synligt gemenskapsband mitt ibland det tältande nomadfolket. Där skulle också Gud komma att bo. När hans folk bodde i tält, också Gud komma för att bo ibland dem, också han i ett tält. Det skulle komma att bli en plats där gemenskapsbanden mellan Gud och hans folk kunde upprätthållas. Och om gemenskapen någon gång bröts på grund av synd, den återigen skulle kunna upprättas mellan Gud och hans folk genom denna heliga boning som Gud nu gav Mose instruktion att bygga. Det var ett ständigt synligt bevis på att Israels folk var i förbund med himmelens Gud. Tabernaklet var det synliga beviset mitt i Israels läger. En plats för tillbedjan, en plats för möte mellan Gud och människa. Och lägg märke till att detta var ingenting som människor tänkte ut, så som det är i andra religioner. Man tänker ut en plats av tillbedjan där man tror sig ska kunna nå Gud. Man bygger ett offeraltare där man offrar för att om möjligt blicka den Gud eller de andar man tror på. Men det ankommer inte på människan att utstaka för sig vägen till Gud. Det kan inte människan i syndig natur göra, utan det måste vara Gud som nådefullt bereder den vägen till sig själv. Människan kan inte skapa sig en väg till Gud. Det finns tusentals sådana vägar i tiden, i historien, där mänskliga tankar har försökt tänka ut en väg att nå Gud, där filosofier försöker beskriva för oss ett möjligt sätt att vinna gemenskap med Gud. Detta är kännetecknande för alla de icke-bibliska religionerna. Och intressant nog så finns det ett annat kännetecken i alla mänskliga försök att nå Gud, och det är att de tillsammans alla bygger på mänskliga meriter och på mänsklig förtjänst för att om möjligt nå gemenskap med den Gud som man dock tror finns, vad man nu helst kallar honom. Men det är endast Guds egen väg till sig själv som gäller. Och därför är det så viktigt att se här att det är hela tiden Gud som talar till Mose. Mose, så här ska du göra, så här ska det se ut, så här måste det gå till om mitt folk ska kunna nalkas mig. Och så står det i slutet av det 25 kapitlet, i 40 versen: Mose, se till att du gör efter den mönsterbild som har blivit dig visad på berget. Du måste göra exakt så som har blivit uppenbarat för dig i denna mönsterbild, som vi redan har läst ifrån Hebreerbrevet, var en skuggbild av det himmelska, en avbild utav det himmelska. Där är en av orsakerna varför det var så viktigt att tabernaklet in i minsta detalj skulle fullfärdigas så som Gud hade beskrivit det för Mose. Till varje detalj hade en förankring i det himmelska, var en avbild, en skuggbild av en himmelsk verklighet. Och den får inte förfuskas. Skall vi lära oss någonting om den himmelska verkligheten, så måste den jordiska skuggbilden vara sann emot den himmelska verkligheten. Och det kan inte människan tänka ut. Det måste Gud uppenbara. Till endast Gud vet hur det himmelska ser ut. Låt oss sammanfatta då syftet med denna byggnad mitt i Israels läger. Titta i vers 8 i 25 kapitlet. De ska göra åt mig en helgedom för att jag må bo mitt ibland. Jag vill bo mitt ibland mitt folk. Där de bor vill jag bo. Dit de går vill jag gå. Gud kom och identifierade sig så med sitt folk att han blev en pilgrim bland pilgrimer, skulle man kunna säga. Han vandrade med dem under hela den långa ökenvandringen. Han bodde ibland dem. Det var ju så att man snart skulle lämna Sinai. Och Guds uppenbarelse uppe på Sinai toppen skulle i så fall, om det vore enda platsen för Guds uppenbarelse, tvingas bli skild ifrån Israel nu när folket drog vidare. Nej, så var det inte Guds mening. Jag vill följa med er. Jag vill bo ibland er, var helst ni drar hän i denna öken. Titta också i vers 22. Där skall jag uppenbara mig för dig. Från nådastolen, från platsen mellan de två keruberna som står på vittnesbördets ark, ska jag tala med dig om alla bud som jag genom dig vill giva Israels barn. Tabernaklet var alltså en plats där Gud skulle komma att uppenbara sig på ett särskilt sätt. Gud finns överallt. Också på den tiden naturligtvis. Men i tabernaklet och genom tabernaklet hade Gud för avsikt att på ett särskilt sätt manifestera sin personliga närvaro mitt ibland sitt folk. Tänk vad underbart. Att få ha Gud synligt boende ibland sig. Så att israeliterna både natt och dag skulle kunna peka in emot lägrets mitt och säga: titta, där bor Gud. Där är Gud. Han är med oss. Molnstoden om dagen och under natten var lika som eld i molnstoden. Gud är inte moln, Gud är inte eld, Gud är inte en molnsky eller rök. Men dessa yttre, synliga tecken var en symbol för Guds närvaro. Var tecknet på att det var Gud. Gud antar ju ingen kötslig form. Därför måste hans personliga närvaro te sig på ett synligt sätt, på något annat sätt. En permanent mötesplats mellan Gud och människa var alltså det första syftet med tabernaklet. Och som vi nu kommer in i funktionen av tabernaklet ska vi också se att det var till för människan att kunna möta Gud. För syndfull människa att kunna umgås med en helig Gud. Fantastiskt. Och om synd kom in så var tabernaklets funktion till för att den synden skulle kunna bli förlåten och försonad igen. Så att gemenskapen med Gud skulle kunna återupprättas. Det var en plats för försoning. Det var en plats som utgjorde ett villkor för en kontinuerlig gemenskap mellan Gud och människan. Det andra huvudsyftet med tabernaklet var, som vi också redan har sagt, att uppenbara himmelska sanningar. Att uppenbara teologiska sanningar. Att uppenbara sanningar om Gud, om Guds person, om vem han är. Och framförallt att uppenbara Guds frälsningsplan i historien. Att uppenbara sanningar om försoningsverket genom de många förebilder som tabernaklet i sin konstruktion och funktion innehåller. Det vill säga att förkunna för gamla testamentets folk sanningar om det kommande gudslammet Jesus Kristus, Messias, Guds son. Nu måste jag få varna naturligtvis för ytterligheter när det gäller tabernaklet och dess tolkningar. Det finns nämligen de som försöker att konstruera en tolkning utan varje liten detalj i denna byggnad. Utan öglorna i tältdukarna, utan de olika snörerna och repen och alltihop. De små detaljerna försöker man att konstruera någon slags tolkning utav utan att ha direkt bibliskt belägg för det. Och det kan betyda att man är ute på lite lös mark. Det kan leda till ett slags osunt frossande i att hitta fantastiska tolkningar överallt. Och det finns liksom ingen mall genom vilken man skulle kunna säga det är rätt eller det är fel. Och det liksom lämnar dörren öppen för de mest fantastiska tolkningar. Jag vet inte om du har hört någonting sådant. Det är att falla i ett av dikerna. Men jag vill också varna för det andra diket som vissa också gör sig skyldiga till, att säga vi ska inte försöka se någonting mer än en vanlig byggnad i detta, än vad Gamla testamentet beskriver för oss. Och så lämnar man saken där och säger att eftersom inte Nya testamentet förklarar för oss vad tabernaklet innebar, så ska inte vi heller drista oss till att försöka förstå det. Men där är också ett dike, som Urban läste inledningsvis ifrån Hebreerbrevet 9, där författaren antyder att det finns en mening i varje objekt, i varje föremål i tabernaklet, trots att han nu inte har tid att klarlägga och tolka meningarna i dessa olika föremål. Alltså är i alla fall dörren öppen för oss att under den heliga andes ledning försöka förstå någonting av den väldiga predikan som tabernaklet innehåller. Men försöka hålla balansen. Ska vi försöka hålla balansen? Så kommer det nu att bli en torr beskrivning av tabernaklets föremål. Jag hoppas inte så. Men det måste bli en beskrivning. Det är lika som huvudarkitekten nu kungör för den jordiska arkitekten Mose sina ritningar. Sätt dig ner här Mose, se ritningen på det tabernakel som jag vill att du ska leda förfärdigandet och uppförandet utav. Och det är en detaljmässig genomgång av mått, av detaljer, av beskrivningar, av material, av allt. Och det verkar ganska torrt kanske. Men här finns alltså andliga sanningar dolda. Och vi får inte hasta förbi dessa kapitel, trots att dess uppräkningar kanske vid första ögonkastet står oss lite grann upp i hals. Låt oss först se på den här stencilen för att få en överblick över hur det såg ut när det var färdigt. Och sen ska vi gå in i tabernaklet och börja inifrån, som texten gör, och gå ut. Lägg märke till att ingången är ifrån öster. Alltid från öster. Alltid när Israels barn lägrade sig och tabernaklet skulle uppföras på en ny lägerplats, så såg man till att ingången var från öster. Och framför den östra porten där lägrade sig Judas stam, den utvalda stammen, bärare av den utlovade säden. Också templet senare i Jerusalem hade sina portar emot öster. Den östra porten i Jerusalems mur är nu i våra dagar igenmurad. Genom den porten, säger Hesekiel, skall Messias komma när han kommer tillbaka. Och så ser vi förgården av tabernaklets område där brännoffersaltaret står. Den första viktiga platsen i närmandet till Gud, som alltså uppenbarar sig in i det allra heligaste. Enda vägen till Gud går genom offer. Det lärde sig israeliterna ganska snart. Det första man måste göra för att komma till Gud, det är att frambära syndoffer på brännoffersaltaret. Så öppnas vägen vidare till Gud. Nästa föremål som man kommer till är tvättkaret, bäckenet som stod där. Dit prästerna, för att gå in i det heliga rummet, alltid endast prästerna kunde göra det, måste tvätta både händer och fötter. För snart skulle heliga föremål vidröras och helig mark beträdas. Det fordrades rening, det fordrades helgelse för att göra tjänst i Guds heliga tabernakel. Och så trädde man in i det heliga rummet för att utföra sin tjänst. I det allra heligaste rummet fick ingen träda in utom överste prästen, och han endast en gång om året och aldrig utan blod. Det är översikten utav tabernaklet. Låt oss börja nu som Andra Mosebok gör med arken, det vill säga inne i det allra heligaste. Beskrivningen börjar inifrån och går så att säga utåt. Den börjar med Gud, den börjar med det centrala och går utåt till detaljerna omkring det centralaste. Arken, står det, ska vara gjord av akacieträ och bestrykas med guld. Kanske redan där finns en antydan om inkarnationen. Om vi kan ana att akacieträdet som växte där ute i öknen, det jordiska förgängliga elementet, nu skulle överklädas med ett så att säga oförgänglig, en i alla fall tålig och stark metall, guld, en dyrbar metall. Kanske det finns en antydan, eftersom många föremål i tabernaklet skulle tillverkas på samma sätt, akacieträ överdraget med guld. Ett jordiskt element förenat med ett oförgängligt himmelskt element, gudomligt element. människonatur överklädd med gudomlig natur. Föreningen av Gud och människa i ett. Det är liksom försoningens villkor att Gud blir människa. Och tabernaklet förkunnar någonting av det. Det jordiska förgängliga förenas med det gudomliga, med det stora, med det himmelska. Akacieträ och guld. De två annars så olika materialen förenas i ett för att fylla en gemensam funktion. Och nu kommer vi till det viktigaste föremålet. Hela Israels religiösa liv, nådastolen. Lägg märke till vad som står i 17:e versen. Du ska göra dig en nådastol av rent guld. Här centrerades intresset för hela Israels religiösa tankeliv. Nådastolen var den plats i tabernaklet som var mottagaren eller mottagningsplatsen utav det blod som frambars på den stora försoningsdagen. Den enda dag under året, någon gång i oktober månad, då överste prästen efter att ha lagt sina händer på en bock och bekänt sin och folkets synd, och likasom synden symboliskt överförs till denna bock som han hade fört fram framför uppenbarelsetältet, framför Herrens ansikte, så slaktades den oskyldiga bocken. Så tog överste prästen blodet av den bocken och gick in i det heliga rummet. Gick in bakom förlåten i det allra heligaste rummet för att stänka blodet av denna bock sjufaldigt på nådastolen som var ovanpå arken. Nådastolen. Luthers översättning av det hebreiska ordet som möjligen betyder täckelse. Ett blod som nu täckes över lagen. Kraven som Gud hade givit Israel för att det skulle kunna behaga honom. Men på den stora försoningsdagen stod Israels folk skuldmedvetet utanför tältet. Vetande att de under det år som hade gått hade hopat synd och skuld över sig. Genom att bryta den lag som låg i arken. I arken låg Guds lag. Guds heliga standard. Utanför tabernaklets förgård stod ett folk som många gånger hade brutit den lagen under året. Vad händer nu i det allra heligaste? I det allra heligaste rummet. På nådastolen. Där också keruberna står och skyggar sina vingar över denna heliga plats. Förklarande, förkunnande, Guds heliga närvaro. Molnstolen, molnskyn som visade sig däröver nådastolen. Förkunnande, Guds heliga närvaro. Och så händer detta underbara på den stora försoningsdagen. Att blod stängs på nådastolen för att förbli där ännu ett helt år. Utan att tvättas bort. Så att blod kommer emellan en helig Gud och en bruten lag. Och när prästen går ut ur det allra heligaste och ut ur tältet och fram till folket, så kan han välsigna folket. Och folket kan dra en lättnandens suck, till de vet att nu är blod applicerat på nådastolen. Nu finns ett blod bestängt på nådastolen som täcker vår skuld, vårt brytande av lagen. Och Gud kan handla med oss i nåd igen under ännu ett år. Skuldens betalande är så att säga på grund av detta blod uppskjutet. Ännu ett år. Så länge blodet fanns på nådastolen. Ni förstår att nådastolen var en kär plats. Detta var Guds tron under gamla förbundets tid. Nådastolen ovanpå arken. Där tronade Gud i sin helighet. Det är inte undra på då att keruberna skyggar sina vingar över denna nådastol och bildligt hänseende förkunnar Guds härlighet som de gör i det himmelska. Änglarna kring Guds tron dag och natt förkunnar: helig, helig, helige Herren Sebaot, och hela jorden är full av hans härlighet. Det är änglarnas funktion i det himmelska. Och här fanns det nu på nådastolen i det jordiska tabernaklet. Guds tro. Gud tronade på sin heliga standard. Det är Guds rättfärdighet uttalad i lagtavlorna. Men mina vänner, det är också Guds nåd uttalad i nådastolens funktion. Gud tronade i nåd också under gamla förbundets tid. Det var endast genom blod, genom offrandet av ett oskyldigt djur, av oskyldigt liv, som försoning kunde vinnas mellan Gud och människa. Men den kunde vinnas. Den kunde vinnas. Hela tiden naturligtvis en förebild till det fullkomliga offer som en gång skulle bäras fram på Golgata kors, som skulle göra att den tunga förlåt som hängde där fortfarande 1400 år efter tabernaklets institution, fortfarande hängde där i templet, plötsligt skulle rämna uppifrån och ända ned. Till nu, slutligen, hade dock ett bättre blod bringats än bockars och kalvars blod. Ett blod som kunde öppna förlåten, öppna vägen mellan Gud och människa. Det kunde dock inte gamla förbundets offer. Nådastolen, en härlig plats. En kär plats för Israels folk. Och Nya testamentet kallar Kristus för vår nådastol. Han är nådastolen. Han har framburit sig själv till ett offer, sitt eget blod, ett bättre blod, och slutgiltigt öppnat vägen till Gud. Så går vi vidare ut i det heliga rummet och finner där då nämnt skådebrödsbordet, också det av akacieträd överdraget med guld. Alltid, står det i vers 30, skulle bröd finnas på det bordet inför Herrens ansikte. En ständig påminnelse till Israel om att Gud tog hand om sitt folk, hade omsorg om sitt folk, gav det bröd. Guds uppehållande nåd vittnade skådebrödsbordet om. Och vad tänker du på när du tänker på bröd och bord tillsammans? Bord och bröd, måltid, gemenskap. Skådebrödsbordet var också ett uttryck för den gemenskap som Gud ville ha med sitt folk. Så att ett förlossat folk genom blodet på nådastolen nu skulle vandra med Gud genom gemenskap med Gud. Gemenskap med Gud är uttryckt i skådebrödsbordet. Profetiskt, naturligtvis, talande om livets bröd i Kristus. Om Kristus som är den som uppehåller den troende under hans vandring med Gud. Nästa föremål i det heliga rummet, den sjuarmade ljusstaken. Lamporna i den var lika som kulor. Kalkar formade ut efter mandelblommans utseende. Mandelblomman, den blomma som först slog ut på våren i sin skönhet och som först bar frukt på hösten. Den tidigaste att slå ut. Kanske här en antydan om ivern som fanns, uttryckte denna ljusstake, att ge ljus åt folken. Snabbt ut till folken, mitt folk Israel. Du ska vara ett rike av präster. Ett ljus för folken. Där fanns vittnandets funktion uttryckt i ljusstaken. Du äger kunskap om mig, säger Herren. Giv nu denna kunskap vidare. Lys upp folkens förmörkade förstånd genom att förmedla kunskapen om mig. Skin bland folken. Ljusstaken stod där och brann. Och varje morgon var prästen där och såg till att ny olja fanns där. Ny olja varje morgon. Ny kraft varje morgon för att lysa för Herren. Den helige andes uppfyllande dag efter dag. Olja i lamporna dag efter dag. Det var prästens funktion. Kristi funktion är att fylla ditt liv med den helige ande dag efter dag, så att du kan vara ett vittne. Ett förlossat folk, nådastolen, vandrar med Gud i gemenskap med Gud, skådebrödsbordet, skall också vara ett vittne för Gud, ljusstaken. Och naturligtvis profetiskt tänker vi på Kristus, världens ljus. Men han sa också att hans lärjungar skulle vara världens ljus. Och villkoret naturligtvis, den helige andes uppfyllande. Ständig uppfyllelse. Och det är intressant också att uppenbarelseboken öppnar sin mäktiga uppenbarelse med att beskriva de sju församlingarna under symbolen av ljusstakar. Ljus i mörkrets tid. Det är vittnesbördets funktion. Och så kommer vi till förlåten. Förlåten som kanske var en tragisk förkunnelse. Enligt vad man först reflekterar. Eftersom den skilde det heliga rummet från det allra heligaste och talade om för folket hit men inte längre. Men egentligen var det ett nådefullt skydd för att människan inte skulle förtäras av Guds heliga närvaro. Människan i syndfull natur kunde bara inte uthärda närheten av Guds uppenbarade helighet. Och så sa Gud, gör dig en förlåt som avskiljer det heliga rummet från det allra heligaste. Kristi kropp kallas i Nya testamentet för en förlåt, ty det hade samma funktion. Under Kristi förnedringstid utgjorde nämligen hans kropp så att säga ett skydd, så att inte hans heliga härlighet i all sin glans uppenbarades, så att människor inte skulle kunna umgås med honom. En gång på uppenbarelseberget, förklaringsberget, sken den i alla fall igenom. Men Hebreerbrevet säger att Kristus beredde vägen in i det allra heligaste genom att hans kropp brast, hans förlåt brast. Och nu finns ingen förlåt omkring Kristus längre. Han befinner sig i ett förhärligat tillstånd i härligheten. Förlåten har brustit. Kristi förlåt på Golgata, och samtidigt brast också förlåten i templet. Det finns ingen förlåt mer. Så beskrivs för oss tabernaklet i det 26 kapitlets början. Tabernaklet är nämligen egentligen beteckningen på det första överdraget, täckelsen över denna byggnad utav akacieträ, en slags rektangulär låda som stod där, uppdelad i det heliga och det allra heligaste. Sen skulle en täckelse spännas över detta rektangulära rum. Och lägg märke till de färger och material som där skulle användas. Tabernaklet ska du göra av 10 tygvåder, av tvinnat vitt garn, mörkblått, purpurrött och rosenrött garn, invävt med keruber på. 10 våder, växlande mellan dessa 4 färger i serier. Vitt, mörkblått, purpurrött och rosenrött. Det var vackert. Den vita färgen möjligen antydande Guds renhet och helighet, profetiskt om Kristi syndfrihet. Den mörkblåa färgen gav genast en reflektion och association till den himmelsblåa färgen och förkunnade att det som här för sig går är av himmelskt ursprung. Den purpurröda färgen var det ingen som tog miste på betydelsen av. Den associerades alltid med konungslig värdighet. Ty endast konungsliga personer och myndighetspersoner fick bära den purpurfärgade manteln. Purpurfärgen. Här är en konungsverk i görning. Konungslig härlighet uttryckt i tabernaklet. Den rosenröda färgen till sist blodets färg, som går igen gång på gång i denna tygvård och ständigt i hela offertjänsten. Blod måste utges för att gemenskap med Gud ska kunna upprätthållas. Och över denna vackra våd så ska ytterligare spännas 3 våder. En av gethår, och enligt vers 14 en av rödfärgat vädursskinn, och ytterligare en av tahasskinn ovanpå. Så ytterst sett såg nog tabernaklet kanske ganska grått ut. Det var endast den som steg in i tabernaklet som kunde skåda dess underbara härlighet i alla dessa färger. Ty också förlåten var vävd samman i rosenrött, purpurrött, himmelsblått och vitt garn med keruber invävt i konstvävnad. Det var vackert, men endast inifrån kunde skönheten upplevas, lika som det är i Nya testamentets tid. Endast den som är i Kristus kan uppleva och se hans härlighet och skönhet. Men utifrån var Kristi förnedringstid uttryckt, avklädd sin skönhet eller dold i sin skönhet under det att försoningsverket skulle utföras. Så när han vandrade på jorden så höll vi honom för intet, tuktad av Gud och pinad, övergiven av människor och Gud. Nästa föremål har vi nämnt. Vi går nu ut på förgården. Nu har vi beskrivit nästan alla föremål in i det heligaste. Kanske vi ska ta det tredje också. Rökelsealtaret, om du ser på den nedersta figuren på stencilen, så finner du rökelsealtaret stå alldeles framför förlåten. Där skulle översteprästen, samtidigt som, inte översteprästen utan prästerna som gjorde tjänst i det allra heligaste, samtidigt som de gick in för att gjuta ny olja i ljusstakens 7 lampor varje morgon, se till att också rökelsen fungerade, så att det var en ständig rökelse som gick upp ifrån rökelsealtaret både dag och natt. Och denna rökelse gick upp över förlåten och in i det allra heligaste och fyllde den med sin rök. Det utgjorde förresten enligt Hebreerbrevet ett andra skydd för överste prästen när denne skulle gå in i det allra heligaste för att göra tjänst på den stora försoningsdagen. Röken skyddade honom från Guds helighet och förtärande härlighet. Men det hade en mera betydelsefull funktion för Israels folk. Det var ett uttryck för den ständiga tillbedjan som tillkommer konungen på tronen där inne i det allra heligaste. Guds folks ständiga böner, Guds folks ständiga tillbedjan, och det var en vällukt inför Guds ansikte. Därigenom tillkännages att Guds folks böner är välbehagliga för Gud. Det stiger upp inför Guds ansikte och han finner behag i våra böner. Vad det än handlar om så finner han behag i våra böner. Det är en vällukt inför Gud. Och hornen som du ser i de fyra hörnen på detta rökoffersaltaret. Hornen, alltid en symbol för kraft, för makt i Bibeln. Hornen uttrycker möjligen då också bönens makt inför Gud. Det finns kraft i bönen. Bed därför. Det finns kraft i lovsång och tillbedjan. Träd därför fram inför Gud med lovsång och tillbedjan. Profetiskt talade möjligen om Kristi överste prästerliga funktion i egenskap av vår förebedjare just nu. Han har utfört offergärningen. Den är avslutad en gång för alla och han sitter nu på Guds högra sida. Och vad gör han där? Han utför en annan överste prästerlig funktion. Han manar gott för oss. Han beder för oss. Dag och natt stiger sonens böner för dig och mig upp inför faderns ansikte. Vilken försäkran om trygghet för Guds barn. Där lämnar vi i alla fall tabernaklets själva byggnad och går ut på förgården och kommer till brännoffersaltaret som vi redan har varit inne på. Men vi ska lägga märke till att det var byggt av trä men också överdraget av en metall, men inte guld utan koppar. Och koppar till skillnad från guld var troligen symbolen för dop, guld för himmelsk härlighet. Men koppar associerades med dom. Tänk på kopparormen i öknen som liksom symboliskt fick bära folkets synd och straffet för deras synd. Och som Kristus refererar till i Johannes 3. Brännoffersaltaret var den plats där syndens straff bars. Där ett djur slaktades och offrades som ett ställföreträdande offer. Istället för syndaren får ett djur, ett oskyldigt djur dö för att syndaren ska få gemenskap med Gud. Det förkunnar för israeliten, har synd begåtts, måste du bära fram en syndoffers bock eller något annat djur inför tabernaklet och prästerna tar hand om det här vid porten. Slaktade leder fram det till brännoffersaltaret där djuret offras. Eller en del av djuret, beroende på vilken typ av offer det var frågan om. Och när det offret var bringat så kunde överste prästen säga, nu har du handlat enligt lagen och givit den yttre, det yttre tecknet på att du har ångrat din synd. Och du har också det yttre tecknet på att din synd är försonad. Det var ju naturligtvis inte så att själva handlingen i och för sig tog bort synd. Men det var handlingen som bars fram på grund av tro. Som tog bort synd och förlät synd. Endast genom offer öppnades vägen till Gud. Återupprättades gemenskapen med Gud. På brännoffersaltaret behövde inte man bara bära fram syndoffer och skuldoffer. Det fanns också tackoffer, det fanns fridsoffer, det fanns spisoffer, det fanns brännoffer. Det vill säga gåvor som man frambar åt Gud av tacksägelse. Brännoffersaltaret var den plats där israeliten genom att låta ett helt djur brännas upp tillkännagav att han ville ge sig helt åt Gud. Det var en plats av överlåtelse åt Gud också. Det är därför det heter brännoffersaltaret. Det skulle kunna översättas överlåtelsealtaret. Överlåtelseplatsen. Där började gemenskapen med Gud. Och så gick den vidare till tvättkaret. Helgelseplatsen. Om du nu ska vandra vidare in i tjänst för Gud. Du måste helgas. Mitt folk helga er. Vi ska vara ett rike av präster, ett heligt folk, för att kunna göra tjänst i tabernaklet, för att kunna göra tjänst i Guds församling i nytestamentlig tid, krävs också en helöverlåtelse, krävs också en helgelse, för att kunna bli användbar av den helige himmelske guden. Så lämnar vi tabernaklet och tittar lite grann till sist på det som skulle tjänstgöra här i tabernaklet. Överste prästen och hans familj. Och vi är då framme i 28 kapitlet. Vers 2. Du ska göra åt din broder Aaron heliga kläder till ära och prydnad. Gud uttog alltså ett prästerskap åt sig för att vara medlare mellan Gud och folket. Uttagna bland folket som en representant för folket inför Gud. Men också en klädnad som kännetecknade deras himmelska kontakt. Såsom representant för det himmelska till folket. Det krävs för en medlare att kunna representera båda sidorna. Det räckte inte med att Aaron var en av Israels folk. Han måste nu också ha en klädnad som tillkännagav att han var Guds representant inför folket. Och denna klädnad skulle kännetecknas av helighet till ära och prydnad. Den skulle återspegla vår överste präst härlighet, skönhet och helighet. Kristi härlighet. Och så räknas hans klädnad upp. Och färgerna från tabernaklet går igen. Efoden, skärpet, den övriga dräkten, innehåll guld. Innehöll guld, mörk, blått, purpurrött, rosenrött och det här vita garnet. Färgerna går igen och ni kommer ihåg betydelsen av färgerna. Men jag vill peka på ett par detaljer. I vers 11 och 12 står det om att man skulle inrista Israels söners namn på onyxstenar som skulle sitta på axlarna på överste prästen. Och utgöra ett fäste för efodens båda delar. Där skulle alltså Israels söners namn stå. Och överste prästen skulle, när han gick in för Herrens ansikte i tabernaklet, ha denna dräkt på sig. Och Israels söners namn på sina skuldror. Och det tillkännagav, tror jag, för överste prästen att han var en medlare. Och hans uppgift som medlare var att bära fram Guds folk på sina axlar inför Gud. Guds folk skulle så att säga utgöra bördan på hans axlar. Det folk som han hade ansvar att axla upp inför Gud. Som en medlare mellan Gud och människa. Medlarens ansvar. Det andra är domsskölden. Som du finner i 15 vers. I konstvävnad. En kvadratisk form. Och den skulle infattas med vackra ädelstenar. 12 stycken, röd kaneol, gulaktig topas, strålande gräsgrön smaragd, himmelsblå, safir, rödbrun hyacint, violettblå ametist, svagt skär onyx och så vidare. En bröstsköld av underbar skönhet, 12 ädelstenar. Vad hade det för betydelse? På dessa ädelstenar skulle vart och ett av Israels söners namn inristas. Så att överste prästen när han kom inför Herrens ansikte inte bara på sina skuldror bar upp Israels barn utan också hade dem dyrbart nära sitt eget hjärta. Är det inte underbart att när Gud ville komma ihåg sitt folk så ville han se den representerade, symboliserade av ädelstenar. Det tillkännager för oss hur dyrbart Guds folk var i hans ögon. Oh, hur han älskade dem. Hans dyrbara egendom kunde endast med jordiska medel uttryckas i de mest underbara och dyrbaraste ädelstenar som fanns. Gud älskar sitt folk och Guds folk är dyrbart i Guds ögon. Kom ihåg det. Och han ville också tillkännage för folket att när överste prästen gick inför hans ansikte så skulle han bära folket på sitt hjärta. För han skulle vara en medlidsam överste präst. Han skulle ha förståelse för sitt folk. Han skulle känna för sitt folk. När han bar fram deras ärende inför Gud. Och så har också vi en överste präst. Som kan ha medlidande med våra svagheter. Till han har själv varit frestad i allt. Han har själv varit här. Och han bär oss inför Gud på sitt hjärta. Och vi är dyrbara inför Gud. Och han lyssnar gärna till sonens outtröttliga förböner för sitt folk som är förlossat. Ja, vår tid håller på att gå oss ur hand. När tabernaklet nu ska förfärdigas och överste prästens kläder och prästernas kläder ska förfärdigas, så gäller, som det står i 31 kapitlet, att allt detta material skulle nu frambäras frivilligt. Var skulle ett fattigt nomadfolk få allt detta material ifrån? Jo, kommer ni inte ihåg att när man hade vandrat ut ur Egypten, egyptierna hade varit där och vält över dem rikedomar för att de skulle ge sig iväg, och de hade gett dem gåvor. Och nu använder Gud dessa gåvor till att förfärdiga en boning åt sig. Det vill säga, Gud vill att vi frivilligt ska bära fram det som han först redan har givit oss. Och det som vi då bär fram, det har Gud för avsikt att använda i uppbyggandet av sitt tempel i denna tid. Frivilligt bar man fram sina gåvor så som man kände sig manade. Och det blev ingen dålig insamling den dagen. Det står i vers 20 i 34 kapitlet att när de hade hört detta kom de tillbaka och av sitt hjärta manade det till, gav dem var och en som han hade därtill av villig ande en gärd åt Herren, både män och kvinnor, var och en efter sitt hjärtas villighet, spännen, öringar, fingeringar, halssmycken, all slags klenoder av guld och så vidare, olika textilier och tyger. Och nu när det skulle förfärdigas, så måste vi också till sist tala om att Gud använde sig utav de naturliga gåvor som han hade skapat människorna med. Lägg märke i 31 kapitlet. Han säger: jag har kallat Besalel, son till Uri, son till Hur, och jag har uppfyllt honom med Guds ande, med vishet och förstånd och kunskap och med allt slags slöjd skicklighet, så att han kan tänka ut konstarbeten och arbeta i guld och silver och koppar och snida stenar för infattning och att snida i trä, kortligen till att utföra alla slags arbeten. Och han säger också: jag har också inspirerat andra medhjälpare, konstförfarna män. De var redan konstförfarna. De hade redan den gåvan att snida i trä, att snida i sten, att snida guld, att sy, att väva. Och nu fyllde Gud denna naturliga förmåga med sin heliga ande, så att den blev ännu härligare. Det är så Gud vill göra. Han vill ta hand om våra begåvningar, och han vill uppfylla oss med sin ande, med sin vishet och med sin skaparaktivitet, så vi kan förhärliga honom med våra naturliga gåvor, som egentligen också ju i första hand är gåvor från honom. Amen.